dumma frågor här.
Röster.
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 Dagens programledare är Olof, Frågor och Per Unckel.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Vi sänder som vanligt från Lunds fontänhus. Och vi som leder den här podden är jag, Roger Klang, och det här är mina kollegor
Per-Åke Jonsson
och Olof Kjellén.
Det börjar dra ihop sig till allmänna val i Sverige. Och vi har bjudit in samtliga partier som är representerade i Lunds kommunfullmäktige till våra valpoddar. Och idag har turen kommit till Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna, eller som de egentligen heter, Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, förkortat SAP, har funnits sedan 1899 och har under de senaste 105 åren varit Sveriges största parti. De har inte minst ett starkt fäste här i Lund med 24% röster i 2022 års val. Likväl långt ifrån egen majoritet, men under dessa 4 år har man valt att samarbeta med Moderaterna. Håller en ny era på att ta form inom svensk politik?
Vi hälsar våra gäster välkomna med en stor applåd. Ja, det är alltså Maria Wharton Stjärnskog som är andre vice ordförande i Region Skånes nämnd för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Och Anders Almgren, Socialdemokraterna i Lunds främsta, kanske främsta företrädare och kommunstyrelsens ordförande. En inledande kort fråga, Maria, med kort svar. Du har sagt följande angående ungdomsmottagningar. Är du 25? Då kanske du inte vill sitta med 13-åringar i ett väntrum som är ute efter p-piller eller kondomer. Hur tänkte du där?
Jag tänker att man går till en ungdomsmottagning av lite olika anledningar. Och det är så att många av våra yngre patienter, de är där för att skaffa preventivmedel. Och har du då andra bekymmer, du kanske vill prata med någon, så kan det kännas lite jobbigt att sitta i samma väntrum. Det var nog så jag tänkte.
Ja, jag tänkte att man skulle vända på det där. Men det är en annan sak. Vi går inte in på det ännu. Anders, hur ska ni hinna med ert ambitiösa 65-punktsprogram på en mandatperiod? Räknar ni med att sitta vid makten flera konsekutiva mandatperioder?
Vi hoppas såklart på det, men det där, det är ett nytt grepp vi har gjort. Vi är ju ett parti som i de flesta kommuner har massa olika geografiska föreningar i stadsdelar och byar. Och det här valet har vi tagit ett extra varv, att de har tagit på sig ett ansvar och fråga medborgare i den stadsdelen, i den byn, vad är viktigt här? Och när vi tar fram alla de här lokala löftena, då blir det faktiskt 65. Det visste vi inte från början. Men nej, de där 65 grejerna, det ska vi gå i land med de här närmsta 4 åren. Sen kommer vi med mer idéer.
Lycka till med det.
Tack.
Men vi ska lyssna på en låt innan vi går vidare med lite mer seriösa frågor. Ja, det var ju en seriös fråga, men ännu mer seriösa frågor.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Only One Way to Know av Devil Lemons. Ni har i Lund styrt ihop med Moderaterna under 4 års tid. Vad är det för praktiska respektive ideologiska frågor som varit avgörande för att ni har funnit varandra?
Ja, men det var ju så efter förra valet, man glömmer fort, tiden går fort, men det var ju liksom jämnt skägg mellan de traditionella blocken i Lund. 28-29 mandat, borgerliga 28-29 rödgröna. Och sen Sverigedemokraterna där mitt emellan. Och med tanke på den politiken de har drivit så var det ingen som var sugen att samarbeta med dem. Då måste man ju hitta på någonting annat. Och vi förde ju samtal med alla andra partier. Och det visade sig steg för steg att där vi kände att vi hade mest liksom dels bra idéer tillsammans men också en genomförande kraft. Det var Moderaterna. Det som var två knäckfrågor, det var det här med skatten.
Ja.
Och det var hur mycket utav välfärden som skulle drivas privat.
Ja.
Och då... Då
ja, precis, det, är gamla, det är gamla stridsfrågor.
Ja, och då sa vi så här, vi varken höjer eller sänker skatten. Den får vara som den är i 4 år.
Okay.
Tog i hand på det. Och att vad det gällde privat äldreomsorg då så var frågan. Den bedrivs 75% av kommunen idag, 25 av. Då sa vi så här, vi behöver bygga ungefär 4 boenden. Ja, men då ska andelen vara densamma. Så den här mandatperioden ska vi bygga 1 privat boende och 3 kommunala. Okay. Så ibland får man lösa saker lite, lite snabbt och enkelt.
Ja. Och det är också ett intressant följdfråga då, som jag har på det. Om detta samarbete nu fungerat så bra på lokal nivå, varför skulle det inte fungera också på riksnivå? Eller är, man mer, är de mer ideologiskt renläriga där, eller är det andra saker som gör att de har... Att det är någon...
ja, om jag börjar här, så det jag berättat nu var egentligen inte den stora saken. Det var för att lägga det här med skatten och vinster i välfärden åt sidan. Ja. För att sen kunna ha en agenda som handlar om hur ökar vi lärartätheten i skolan, hur ökar vi tryggheten. Vi har ökat lärartätheten i grundskolan med 10% på bara 3 år. Så det har gått bra för oss. Men jag tror ju att det är lättare att komma överens på en begränsad yta som en kommun. De frågorna är enkla att hantera mellan ideologiska skillnader. Jag hade gärna sett mer samarbete och bättre ton i den nationella debatten. Men det är betydligt svårare att hitta det samarbete vi har gjort i riksdagen än i en kommun. Jag har haft en lättare uppgift än vad Magdalena Andersson har. Så jag ska inte döma någon.
Nej. Och även på den regionala nivån skulle jag vilja säga, jag som då är sjukvårdspolitiker, att det är så polemiskt och stora skillnader ideologiskt. Så det, som det har varit nu, så har det varit väldigt svårt att försöka samarbeta. Mer än när det gäller långtida investeringar.
Alltså på regionsnivå?
På regional nivå, ja.
Okay.
Och sen handlar det ju om vilken inställning de olika partierna har till ett samarbete med Sverigedemokraterna. Det blev ju väldigt fort, snabbt klart i regionen att vi samarbetar med Sverigedemokraterna. Mm. Alltså från Moderaternas håll då.
Ja. Ja.
Okej. Okay. Vi har lite strategiska frågor också. Alltså vi har mycket strategiska frågor, det har vi faktiskt. Men det får ni säkert svara på. Mm. På Socialdemokraternas hemsida så står det, citat då, Socialdemokraterna vill göra det enklare för vanliga, hårt arbetande svenskar att hemestra i Sverige. Det meddelade Magdalena Andersson under ett besök i Västervik den 23 juni 2026. Där hon presenterade att Socialdemokraterna vill höja hastighetsbegränsningen till 100 km i timmen för husvagnar och släp på svenska vägar. Exakt vad säger en sån här nyhet om Socialdemokraterna som parti?
Ja, jag tror den säger precis detta, att vi är ett stort parti som levererar politik inom sjukvård och inom skola och inom hur får vi fart på jobben och allting. Det här kan ju tyckas som en liten perifer detaljfråga, hur fort ska man köra med husvagn? Men det visar inte att husvagnar är det viktigaste för sossarna. Det visar att nej, vi har till och med en politik för husvagnar. Vi har den stora flygen i vardagsrummet som socialdemokrater. Vi har 88 tangenter, va? Vi spelar på allihop. Så att vi ska vara ett parti som levererar politik på alla områden. Det är inte så att vi är inte husvagnspartiet enbart.
Men ni säger också det, eller hon sa det alltså Magdalena. Alltså hårt arbetande svenskar. Varför riktar ni er till hårt arbetande svenskar som hon sa då?
Ja, den där semantiken kan man väl fundera lite på. Vi riktar oss ju till... Jag känner mig verkligen vara en socialdemokrat som riktar mig till hårt arbetande svenskar. Jag riktar mig även till arbetslösa svenskar. Jag riktar mig lika mycket till invandrare som de är arbetslösa eller jobbar. Så jag riktar mig till alla. Så att det där att rikta in sig till olika grupper, det är väl... Man kan diskutera hur mycket tid och kraft man ska lägga på det. Jag tycker det är jätteviktigt att vi bygger ett samhälle för alla, oavsett var vi kommer från eller hur vi ser ut eller var vi är på väg här i livet.
Men har ni då blivit ett invandringskritiskt parti, tycker ni då? Alltså som ni ser på riksplanet då? Har ni blivit det?
Det tycker jag inte att vi har blivit. Och det var väl bara någon vecka sedan som vi pratade straffrabatt i Sveriges riksdag, och det vet vi ju vad den liksom semantiken avspeglar. Nej, vi är inte ett invandrarkritiskt parti. Det skulle jag verkligen inte vilja påstå.
Okej, men då skippar jag de andra frågorna så kan vi... Per-Åke, du kanske ska ta några frågor.
Ja, jag kan ta några frågor om brott och straff. Och efter tragiska händelser, exempelvis mord på en svensk polis i Danmark och Magdalena Andersson uttryckt djup sorg och kondolenser. Hon och partiet driver samtidigt krav på skärpta åtgärder för att hålla unga borta från gängkriminalitet, bland annat genom att utreda ökad digital övervakning. Vem ska utföra ungdomsövervakning för att undvika kontakter med gängkriminella?
Ja, det där är ju en väldigt svår fråga. Jag tror ju inte att om vi ska ha ett öppet och tolerant samhälle så kan vi inte ha en polis i varje gathörn eller en kamera på varje gata. Jag tror att vi måste ta ytterligare steg för att se vad kan vi, vilka hot finns där på nätet så att vi kan förekomma såna här brott. Men det är ju egentligen genom det riktigt förebyggande arbetet. Satsa på skolan, ha längre öppethållande i fritidsgårdar. Det är ju där vi måste investera mer. Sen måste vi nog göra både och. Men jag tror inte riktigt vi lyckas få det här liksom vattentäta samhället där vi hittar allting på nätet innan. För det samhället vill nog ingen riktigt ha. Men vi måste bli bättre på det än vad vi är då.
Så ni menar alltså lösningen är det är delvis kanske hårda straff. Men också delvis ungdomsgårdar och såna här saker som är förebyggande då. Liksom,
som
både mjuka och hårda värden. Liksom.
Absolut. Jag tycker inte det. De andra partierna, om jag nu tänker på den andra sidan, pratar om det förebyggande arbetet särskilt mycket, medan vi ändå har en helhet som Anders var inne på tidigare här. Vi omfamnar så mycket vi kan i våra förslag, och det är därför vi ibland säger nej, för vi ser det orimliga i dem så som de ligger på bordet. Så vi är eftertänksamma och funderar väldigt noga på när vi ska genomföra olika typer av reformer och tuffare tag.
Ja, jag försökte läsa på ert program här, och ni säger att skillnaden mellan Socialdemokraternas förslag för ungdomsövervakning och det regeringens förslag är att ni kallar regeringens förslag för en hemarrest nattetid. Är det ändå tuffare tag ni tänker i det fallet, eller?
Nej, det tror jag inte man kan säga. Det handlar väl om att man kan jobba på lite olika sätt. Sen tycker jag väl att jag tycker man ska förvänta sig att våra riksdagsledamöter, oavsett parti egentligen, kring en del av den där liksom grundläggande strukturen kring hur ser vi till att kriminaliteten och sjunker och så, där borde man ju liksom kroka arm ännu mer och hitta mer samarbeten. Det är ju det vi har försökt göra lokalt här i Lund, så att jag tycker väl också att det kan väl vara ett besked till riksdagen, oavsett partifärg, att försök komma överens om vi hittar överenskommelser som räcker för en längre tid. Inte minst vad det gäller sådana frågor du tar upp som är väldigt viktiga. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var My Funny Valentine med Chef Baker. Och det var du, Maria, som hade valt den. Vad betyder den låten för dig?
Den betyder mycket. Dels så har jag en förkärlek för jazz. Men också texten. Det är viktigt att ha någon att tycka om som tycker om en tillbaka.
Mm. Ja, nu kommer nästa fråga här. Socialdemokraterna vill ge socialtjänsten bättre möjlighet att arbeta preventivt med unga på väg in i kriminalitet. Socialdemokraterna har tidigare krävt resursförstärkningar för socialtjänst och skola för att kunna följa dessa barn dygnet runt, och har i sina skuldbudgetar för 2026 sammanlagt lagt in 1,9 miljarder. Hur långt räcker det 1,9 miljarder till socialtjänst och ungdomsövervakning?
Jag kan ju säga som en kommunföreträdare hade gjort jättestor nytta. Det vi har gjort, vi har inte suttit still och väntat på att de där pengarna skulle komma, eftersom den högermajoriteten i riksdagen har ju sagt nej. Utan då har vi ju fått laga efter läge och gjort kommunala satsningar istället. Men så vi har ju lyckats jättebra den här mandatperioden, och barnfattigdomen har sjunkit och det är fler ungdomar som kommer ut i praktik och får jobb och så. Så att man kan göra väldigt mycket inom ram för det kommunala ansvaret. Men det är ju väldigt skillnad när man har liksom medvind, så att säga, att man har en regering som satsar i samma riktning. De här 4 åren har varit tuffa för kommunerna, för man har fått göra detta. Man har stått rätt ensam i det här. Så därför, men det är viktigt, alltså, man ska satsa i kommunen, men man måste också göra det på nationell nivå.
Vilka verktyg har ni gett till socialtjänsten för att kunna positionera unga som är på väg in i kriminalitet?
Det är kanske också en lokal fråga. Jag kan börja där i alla fall, Maria. Jo, så här är det ju, att vi har ju i Lund har vi jobbat väldigt långsiktigt med detta, och jag ska inte ta åt mig äran av det själv, för det har man gjort i tidigare styren också som har haft annat ledare än Socialdemokraterna. Vi är till exempel en kommun som längst och tidigast, tror jag, också har anställda socialsekreterare som sitter inne hos polisen, som man jobbar med ungdomsutredningar tidigt. Vi har stärkt med skolsociala team. Vi har nu socialsekreterare i fält kopplat förutom den fältgruppen vi har. Så det här förebyggande arbetet, och se till att man finns där ungdomar finns, det är då man kan göra detta bättre. Och det har ju också uppmärksammats nationellt, och då blir det framgångsrikt. Sen blir man ju inte klar. Man måste fortsätta med detta arbetet ytterligare.
Mm. Och på regional nivå så vi har ju en ökande mängd som blir dömda till rättspsykiatrisk vård. Och vi har stor platsbrist på det området. Så vi köper ju väldigt dyra vårdplatser i andra län. Och ett sätt, om man nu tänker långsiktigt, är ju att försöka samverka med psykiatrin på ett tidigt stadium, så att människor inte ska hamna där senare i livet.
Man tycker ju det är en självklarhet att man ska göra det.
Det kan man tycka, men ibland behövs det projekt och incitament för att jobba med frågan. Oavsett så tycker jag att det är i alla fall en bra väg. Sen är det en hel del annan lagstiftning som ställer till det, men det är en bra ambition, tycker jag.
Kan man säga att en del av det här äran då, för att med verktygen från socialtjänsten tillhör Moderaterna, kan man säga så?
Ja, vi har väl liksom gjort det här, ja, den här mandatperioden har vi jobbat jättebra ihop tillsammans här, men det man kan säga som ligger rätt nära din fråga är ju att det bästa jag kan säga riksdagen har gjort den här mandatperioden, man har bråkat om massa saker och man har tagit massa dåliga beslut, men den nya socialtjänstlagen, den är ju den är helt enig riksdag som antar den, att kommunerna ska jobba mer förebyggande, att man ska jobba mer öppet, man ska jobba mer proaktivt. Alltså det har ju varit, det tror jag kommer vara en nyckel för kommunerna framöver, och det är ju jättekul att alla i riksdagen från höger till vänster tycker samma sak om det. Så det får jag säga, det har riksdagen gjort bra den här mandatperioden.
Vi ser vad det leder.
Magdalena Andersson hade en pressträff där hon pratade om att träffa överenskommelsen i Tidöpartierna efter valet om hon blir statsminister. Och frågan blir då om ni vill samarbeta med M som samarbetar med SD i frågor som angår brott och straff och tonårsutvisningar. Varför ska man rösta på S och inte M eller SD?
Alltså det tror jag både Maria och jag kan svara. Det är inte aktuellt i någon kommun eller någon region, eller absolut inte nationellt, att vi ska hitta det samarbetet med Sverigedemokraterna. Vi står alldeles för långt ifrån varandra, och jag tycker också att Sverigedemokraterna har ju kommit ut ur garderoben, så att säga, den här mandatperioden som ett jättehårt högerparti. Man försämrar A-kassa, man ser till att göra skattesänkningar som är mest för de allra, allra rikaste.
Fast inte Moderaterna och de övriga minst lika hårda på det området när det gäller A-kassan och sånt som Sverigedemokraterna är.
Jo, det kan man väl säga, men med Sverigedemokraterna får man ju liksom deras nazistiska förflutna på köpet, så att säga. Så det är ett högerparti som bedriver en politik som bara gynnar de allra rikaste, och dessutom har alla de andra, skulle jag vilja säga, skumma idéerna. Ett sånt parti kan jag inte se några förutsättningar för att hitta samarbete med.
Okay. Nej, och det är ju så att politiken har förflyttats högerut, och att alla nog fiskar. Vi kan ju se hur det har gått för liberalerna. Alla fiskar efter att liksom tillhöra de som är lite inne nu. Men när det gäller oss så handlar det om att inte svika sin ideologi.
Men hur stor del av skulden har då ni för att det har gått till höger? För ni har väl också gått till höger, har ni inte det?
Det kan man tycka, men det handlar ju också om att vi har ju inte haft en socialdemokratisk politik fullt ut i Sveriges riksdag på väldigt länge. Det har varit en högermajoritet i riksdagen under väldigt lång tid, och då är det inte så lätt, även om du styr landet, att få igenom de politiska förslag du vill och önskar.
Ska vi gå vidare?
Jag kan gå vidare här. Ja. Socialdemokraterna förespråkar en stram, på er hemsida skriver ni då att Socialdemokraterna förespråkar en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik kombinerat med kraftfulla investeringar för att stärka integrationen genom att ställa krav på språk, arbete och delaktighet ska vägen in i samhället bli tydligare och snabbare. Målet är att bryta utanförskapet, stoppa den ekonomiska brottsligheten och se till så att inga utsatta områden finns kvar i Sverige. Menar ni att utanförskapet i de utsatta områdena skapar den ekonomiska brottsligheten?
Nej, så ska man inte se den ekonomiska brottsligheten. Och det är väl det som är ännu mer fasansfullt. Att den liksom letar sig in i alla samhällsskikt och i alla orter och i olika kvarter. Sen är det såklart att har man mindre resurser, känner man sig att man inte riktigt får chansen i samhället, att man inte riktigt kommer in i det, kan ju bygga upp en frustration som jag inte tycker är acceptabel. Bara för man har en taskig uppväxt så är det inte okej att bli kriminell. Men statistiken är ju tydlig. Har man tuffare uppväxtvillkor så är risken större att trilla dit. Så man måste ju jobba med det. Men jag tycker inte vi ska liksom stigmatisera och enbart peka ut det. Utan det liksom integrationen i samhället, det löser vi ju egentligen genom mindre klyftor. Genom att engagera oss mer och bry oss mer om varandra. Snarare än att peka på skillnaderna.
Men varför har ni då stoppat in orden? Förlåt, ska du säga någonting? Så får du...
Nej, jag tror du ska säga vad jag tänker säga.
Ni har stoppat in orden ekonomisk brottslighet mellan utanförskapet och utsatta områden i samma mening. Tänker jag, det tycker jag är lite...
Det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte häkta upp mig lite på det här med stram. För det vet jag att vi är många partivänner som faktiskt har haft lite synpunkter på. För det kan man tolka på väldigt många olika sätt. Mm. Men i slutändan handlar det ju också om vad du som individ är beredd att göra som medmänniska. Alltså när vi hade många som kom då 2015-16, då hade vi såna här språkcaféer i S-kvinnor. Vi jobbade med ABFs medborgarboken. Vi försökte själva vara en del av integrationsarbetet. Och det är lätt att peka finger på andra, men du måste ju också bjuda till själv.
Absolut. Mm.
Jag minns ju till exempel när Stefan Löfven var statsminister och fick kritik. För han tog ju upp, man gör ju såna avloppsmätningar, gör ju polisen. Man kan ju se vad använder man mest narkotika, för man mäter resten av avloppsvattnet. Då visar sig att i väldigt välbärgade kranskommuner till Stockholm, där folk tjänar väldigt mycket pengar, används det mycket narkotika. Då sa han i en intervju om överklassen så till att de knarkade mindre, så hade det gynnat brottslighet. Och han fick ju kritik för det. För det kan vi inte vara, bara för att jag köper kokain på lördagen så gynnar jag väl inte kriminalitet. Det fanns en sån tendens. Idag tror jag ingen hade reagerat om statsministern säger det. Vi har ju alla ett ansvar att se till att inte kriminaliteten brer ur sig.
Absolut.
Vill man bli lite snurrig i huvudet, ja då får man vara 20 år och köpa en öl på Systembolaget. Det är så det funkar i det här landet.
Okay.
Alldeles ovanför det här citatet jag läste upp nyss då, det här med att stoppa den ekonomiska brottsligheten och så det en sista mening i ett stycke, och den går så här: genom att prioritera ordning och reda framför oordnat mottagande kan vi bygga en starkare samhällsgemenskap för alla. Är det ett sätt att slippa säga vi gjorde fel?
Jag tror det finns en stor självkritik internt i partiet. Men det var också en hopplös situation. Jag vet inte vad vi skulle kunnat göra annorlunda när det var så många människor som behövde hjälp så snabbt. Men det finns ju i princip ingen invandring idag, så jag tänker att det där är inget problem.
Idag har det blivit mycket en symbolfråga. Det jag tycker man kan lära, den stora lärdomen man bör dra så här i efterhand är ju att hade EU hanterat detta solidariskt, då hade detta inte blivit ett stort problem och det hade inte blivit en grogrund för den höga extremism vi ser idag. Om alla unionens länder solidariskt efter förmåga hade varit med, söker sig en flykting till Europa, kanske man inte kunde säga jag vill hamna i Portugal, jag vill hamna i Sverige. Nej, men man säger så här, du har ett hem i Europa. Var du hamnar någonstans, det får vi dela på. Hade Europa delat på detta ansvaret, då hade vi inte varit här nu. Jag tycker den läxan måste också Bryssel och medlemsländerna lära sig, att när unionen testades så misslyckades man att stå upp solidariskt.
Men tycker du att det ser solidariskt ut idag när Spanien tar in en massa invandrare och Sverige tar inte in någon? Är det solidariskt?
Nej, jag kan inte säga. Nu har man ju en den här överenskommelsen som faktiskt handlar om att man ska ta ju mer gemensamt ansvar. Men den å andra sidan är ju rätt hårt åtskruvad. Men det går alltid att tänka så här, what if? Vad skulle vi gjort istället? Men man skulle ju ha en mer solidaritet. Jag tycker ju liksom EU ska ju vara en union för att rädda klimatfrågan, se till att vi minskar klyftorna i samhället och att vi står upp för internationell solidaritet. EU är ju inte bara någon sorts liksom någon kommitté för att vi ska liksom klara konkurrenskraften med Kina. EU ska ju bygga ett tolerant, öppet och schysst Europa.
Ska vi gå vidare till nästa låt? Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Evil Green med Denzel Curry, Kenny Beats, JPEG Mafia. Nu ska jag komma en fråga som jag tror är ganska ovanlig, att ni inte har fått så många gånger. Men under de senaste åren så har ert parti allt mer på riksnivå, alltså ni har ju gått med på mycket av de här förslagen att man ska stoppa bidragsfusk och sådana saker, att ekonomiskt stöd ska man förtjäna, liksom just det här att man ska gå på, liksom man ska ha försörjningsplikt till exempel för socialbidrag och liknande. Men samtidigt så driver ni väldigt hårt frågan om att avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen, och sjukförsäkringen är ju det är första dagen man är sjuk. Liksom från alltså istället för att få 80% i ersättning så är det ju första dagen man är sjuk innan man får 80% ersättning, och det har ju ofta varit just på grund av inslag som en självrisk, ungefär som man betalar avgift till sjukvården. Men samtidigt driver ni det här, men är inte era krav på aktivitetsplikt och den här typen av myndighetsövervakning i försörjningsstödet mycket hårdare slag mot de sämst ställda i samhället är än vad en karensdag från första sjukdagen är?
Nej, men aktivitetskravet är ju lika mycket ett krav på kommunerna att se till att människor kommer ut i en vettig och bra aktivitet. Så man ska inte bara säga det att man liksom, att det är individen man är på, utan samhället måste ju erbjuda en möjlighet. Sen vad det gäller karensdagen, och där är det ju, jag menar, det är ju en djup orättvisa. Det har ju skett en enorm teknisk utveckling i landet. I stort sett alla tjänstemän kan jobba hemifrån. Står du vid en svarv, jobbar du i äldreomsorgen, har du inte den möjligheten. Alla andra med en lätt förkylning kan i princip sitta hemma och få inget karensavdrag om du är tjänsteman och tjänar löner som Maria och jag gör. Medan en vanlig knegare blir av med lönen, för man kan inte ta med sig svarven hem liksom.
Men är inte det ett argument snarare för att strama åt linjen för tjänstemän? Alltså man har en självrisk i systemet, men man stramar ändå åt för de som är vinnare av systemet. Liksom.
Nej, men kan man jobba hemifrån, får man jobba hemifrån och är lite snuvig, då kan man väl göra det. Alltså det behöver inte att fler har möjlighet att jobba hemifrån. Och om det funkar, det behöver ju inte vara dåligt. Det är bara det att det uppstår en orättvisa som inte har varit lika tydlig innan. Även om vi en gång i tiden hade vi också bara karensdagar för de kollektivanslutna, och man hade det inte för alla tjänstemän. Så har det ju även funnits historiskt. Jo. Men idag upplever vi ju att den där klyftan har ökat. Mm. Och sen ska du ju lägga den på alla andra klyftor. I inkomst, i utbildningsnivå och så. Och då säger vi, nej, det här får upphöra.
Men jag tänker, ni har ju samtidigt när det gäller den andra frågan att ni har att ni vill att liksom det här med bidrag, alltså hur ni ställer er, att man ska hårdare krav när det gäller liksom att inom försörjningsstöd och liknande, så har ni ju en ganska bra, att där finns det väldigt stor risk för missbruk, att ni är väldigt sådär att liksom att i den typen av frågor liksom.
Jag känner inte riktigt igen den.
Det är därför ni har anammat liksom högerblocket, liksom, för att ni också ser att, liksom, att det är, liksom, att ni pratar om det, att det är, eller att ni tycker att det finns missbruk i bidragen eller något sånt där. Att, har ni inte anammat en sån syn lite grann liksom, i de frågorna?
Jag skulle vilja återupprepa det Anders sa, att det ställer ju krav på oss allihop, inte bara på individen. Och tyvärr är det ju så att kriminaliteten smyger sig ju in överallt. Så vårt parti har ju också varit väldigt tydligt att jobba mot arbetslivskriminalitet, välfärdsbrottslighet och liknande. Och där finns det stora pengar att hämta, om man nu ska tala i de termerna. Och när det gäller karensavdraget, för jag jobbar ju på LO till vardags. Ja. Jag ser ju väldigt många av våra yrkesgrupper som faktiskt inte har en möjlighet att jobba hemifrån. Och kanske inte ens får gå och jobba. Någon annan säger till dem, nej, är du förkyld måste du stanna hemma, och så blir jag straffad för det. Så det är helt orimligt så som det fungerar idag.
Okej, vi går vidare till en annan fråga. Under P1:s utfrågning av Magdalena Andersson så framgick det att hon vill se en skolpolicy med max 12-13 elever per lärare. Men alltså, är det verkligen det som är problemet? Alltså, när jag gick i skolan och, alltså, i början av 90-talet, innan det slut, det här med vare sig friskolesystemet eller kommunaliseringslinjen, så var det alltid liksom 20-25 elever i klassen, och vi hade i regel inte mer än en lärare. Så jag förstår inte den. Är inte den lite orealistisk? Att vi ska, om vi aldrig haft någonting innan, varför ska vi införa det? Varför har vi plötsligt medel att införa det idag? Alltså med lärarbrist och allt möjligt liksom.
Jag träffar många som också jobbar som lärare, och vi jobbar nära skolhälsovården, eller försöker göra i alla fall. Och det många lärare vittnar om idag, det är att det är för många i klassrummet. Det är så många olika behov och svårigheter så att det blir svårt för dem att klara av undervisningen. Mm. Du är inte bara lärare, du är kurator, du är konflikthanterare, du är så många saker, och administratör. Så färre elever i klassrummet är väldigt tydligt från lärarnas sida.
För jag har en följdfråga på det, men är inte det här ett argument, liksom, just det här med att man har de här, alltså, är det verkligen frågan om elever, mängden elever, som är det stora intressanta? För min erfarenhet och förmodligen många andra, det är att det finns alltså, att man har i varje barngrupp så finns det en eller två som är extra behov av stöd, att det finns extra lärare till det, och att man har bra kuratorer. Är inte det mycket mer intressant, att vad skolan har för resurser, vad det finns för extra stöd? Är inte det mycket mer intressant än vad en skrivbordsprodukt när det gäller hur många sådana här elever man räknar på en klass? Är liksom att man ska ha max 12-13 elever.
Men det lärare och andra vittnar om är ju att en mindre klass blir ju en enklare arbetsuppgift att sköta. Då är det lättare att finnas till för varje barn och se varje barn. Vi har ju satsat jättemycket på detta, ännu en gång, inte med en krona från staten, utan kommunala pengar den här mandatperioden. Vi har ökat lärartätheten i grundskolan i Lund på 3 år med 10%. Och vi märker ju nu hur skolresultaten blir bättre, för varje elev kan få mer uppmärksamhet. Det kan tyckas att det är liksom ett liten stelbent politik, men politik är ju inte bara ideologi, det är praktiskt hantverk. Om det funkar med ökad lärartäthet och mindre skolklasser, ja, då gör vi mer av det. Det är så politik ska vara. Det som funkar gör man mer av, det som inte funkar det slutar man med.
Funkar det genom trial and error?
Ja, alltså, jo,
men det finns det lärare så det räcker till så många? Alltså, det är en bra fråga. Alltså, har vi inte lärarbrist idag? Liksom?
Ja, men det här är ju också en signal till ungdomar som fungerar över framtidens vägval och vad man ska ägna sig åt. Alla kan ju inte bli AI-utvecklare. Vi kommer att behöva ha lärare i klassrummet. Jag kan säga att med den politiken vi driver så blir ju lärare verkligen ett framgångsyrke. Och då kommer det bli konkurrens om lärarna, och då får du upp lärarnas löner. Allt detta som lärarna också vill se.
Ja. Är det inte enklare att börja med att höja lönerna och sen så kommer det bli framgångsyrke?
Ja, är det inte den enda man bara liksom kan få?
Alltså, en elev får ju inte mer undervisning för att läraren har högre lön. Utan vi måste väl först ha fler lärare, och sen då får de väl också högre lön också. Alltså, jag menar,
om man ska göra det lockande.
Vi behöver fler som gör hantverket i Om vi imorgon har exakt samma lärare som vi har i Sverige idag och de har fått mer lön, det gör det ju inte självklart bättre i samhället, i klassrummet. Däremot så tycker jag att läraren ska ha högre lön, och det är därför ska vi värdesätta dem, och därför ska vi också ha fler lärare.
Och jag kan dra en parallell till sjukvården, för vi saknar ju väldigt mycket kompetens inom sjukvården också. Mm. Och det är inte lönen som kommer först på önskelistan. Det är en bättre arbetsmiljö och fler kollegor. Det säger de nästan med en röst faktiskt.
Så inte slita ut de anställda sjuksköterskorna och sjukskötarna och allt vad det heter.
Fler kollegor, men också en högre lön naturligtvis. Men arbetsmiljövillkoren är högst upp.
Ja, var man börjar kan man ju diskutera vilket som är bäst. Men du Per-Åke hade kanske någonting du ville säga?
Ja, jag har lite grejer. Färdigheter i svenska språket är avgörande, säger ni, för att få en bra lärorik skolgång. Och det citerat av Anders Ykerman. Idag lämnar nästan 20 000 elever grundskolan utan behörighet för gymnasiet. Socialdemokraterna beskriver det som ett oacceptabelt misslyckande, men och menar att problemen ofta syns redan på lågstadiet, men stödet sätts in för sent. Och ni vill därför skriva in daglig läsning i kursplanerna så alla skolor prioriterar läsningen varje dag. Partiet menar att läsning och lästräning idag är vårdnadshavarnas ansvar i för stor utsträckning, vilket bygger en ojämlikhet i skolsystemet. Hur ska lågstadiet hinna med daglig läsning?
Där kan man ju titta på, nu är jag ju inte utbildningspolitisk talesperson som Anders Ygeman är, men man kan ju utöka studieplanerna, man kan ju få in läsning i många andra ämnen. Det tror jag är rätt viktigt. Jag menar, läsning behöver ju inte bara handla om prosa, utan det kan ju också handla i skolans alla andra ämnen, men man får in själva läsmomentet. Och det är ju väldigt framgångsrikt, det visar ju sig, och det är så i stort sett i varje kommun, att det är jättemärkligt att det enskilda år i grundskolan det sätts in mest extra stöd, det är i nionde klass. Och jag kan säga att det är många som behöver stöd i nian, men genom att stötta när de går i ettan, tvåan, trean och fyran uppåt, det är då det händer någonting. Men det är precis, man ska liksom, man ska knuffa över dem, det där lilla sista, in i gymnasiesystemet. Men det är lite sent kommet när man börjar då. Så vi måste vända på den här pyramiden, och det är därför vi har det här löftet med små klasser för små barn. Det vill säga att vi ska se till att i lågstadiet har vi de minsta klasserna. Vi ger ungarna en chans redan från början.
Jag kommer ihåg att när jag började gymnasiet, då var det ett väldigt stort hopp mellan högstadiet och gymnasiet. Och sen efter det så vet jag att det var ett stort hopp mellan gymnasiet och universitet och högskola. Kan man brygga över det på något sätt, eller ska det se ut så?
Ja, det skulle man ju nog kunna göra. Och sen har det har nog hänt en del i skolan som du och jag gick där. Men jag hoppas att man löser det bättre än man gjorde då. Jag minns ju inte minst hur chockad jag blev när man skulle läsa kemi på gymnasiet. Alltså i nian så höll man på och smällde, man sprängde marmeladburkar med knallgas och såna grejer. Det var liksom pang, tjofräs, och det blev rött och grönt. Och sen skulle man sitta och räkna på mol och atomer och grejer. Så att just kemin var en sån här jätteutmaning för mig. I Lund har vi detta att man kan testa på att läsa, för den som är motiverad så kan man testa på att läsa gymnasiekurser redan på högstadiet och sådär. Det passar inte alla elever, men jag tror att det är bra att kommunerna tar sitt ansvar och ser till att steget mellan ettan på gymnasiet och nian krymper.
Ska ni både öka? Nej, nu är kanske fel fråga. Hur ställer ni er till LKP:s HR-chef som anställde dotterns sambo till en hög tjänst innan LKP?
Kommunala parkering.
Vad säger ni om det, den händelsen?
Ja, där har vi ju. Jag är ju ordförande i liksom ägarbolaget som äger LKP. Och här tycker jag ju att ordförande Mats Helmfrid i bolagets styrelsen har agerat väldigt snabbt och rätt. Nu har man då skilt vdn från sina arbetsuppgifter. Han är hemförlovad och nu gör man en utredning och vi tar in den största expertisen som finns i landet på att vända och vrida på allt det här. Vi fick besked att om ett par, tre veckor så bör man liksom ha kommit till botten med att ta reda på alla fakta. Och jag vill också passa på att göra en jättestor eloge och tack till Sydsvenska Dagbladet som gör den här typen av granskningar. Det här visar vad oberoende media i en demokrati, vilken vikt det, vad viktigt det är, vad det har. Vi ser runt om i världen att media inte har chans att agera. Kommunen hade haft mycket svårare att upptäcka det här själv i vårt bolag ifall inte Sydsvenskan. Så jag tycker liksom en medalj till dem att de granskar även såna här verksamheter. Jag håller med ordförande i bolaget. Det här är upprörande det vi har tagit del av.
Då tar vi nästa låt nu. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var gammal sång med Veronica Maggio och det var du Anders som hade valt den. Vad är det, hur tänkte du, är det en viktig, är det en låt som du identifierade med eller som har betytt någonting mycket för dig?
Ja, alltså dels tycker jag Veronica Maggio är en fantastisk artist. Hade hon varit född i ett engelsktalande land istället så hade hon varit en megastjärna. Sen är jag ju de tre viktigaste personerna i mitt liv, det är mina tre döttrar. Nu har vi kommit till det läget liksom att vi börjar gilla samma musik. Och den gemensamma superfavoriten just nu det är Veronica Maggio. Så att, jag delar henne med mina absolut viktigaste människor i mitt liv. Så att,
men hon är ju en superkändis här i Sverige tycker
ja,
jag.
Ja, det är hon ju. Men hon kanske inte kände i Sydamerika.
Inte på riksnivå. Kanske inte globalt kändis som vissa andra. Men ja.
Men då kanske hon skulle börja prata spanska då? Eller?
Jajamän, det klarar hon säkert.
En sak som har framkommit som är rätt intressant som är mycket större tycker jag än partipolitik och även på riksplan, det är en stor global fråga om utvecklingen i världen vad som händer med samhällets ansvar och dylikt. I USA så har det varit i 29 olika delstater så har de stämt Meta, då företag som driver Facebook de har massa så här innehåll och aggressiv reklamkampanj och algoritmer riktade mot barn och unga. Så de har tvingats införa en begränsning för yngre barn under 15 tror jag det var när det gäller användare av Facebook vid midnatt till exempel. I USA i 29 olika delstater. Men det var någon journalist i Sydsvenskan som pekade på det att den debatten lyser lite grann med sin frånvaro i Sverige och det gör det väl också tycker jag. Hur kommer det sig att det inte har blivit någon fråga att man har diskuterat det? Anses det vara för hårt slag mot vanliga svenskar att man inte vill blanda sig i deras surfvanor eller så? Även om det är barn det rör. Jag vet inte.
Vi har ju mycket den här diskussionen i Sverige med liksom en mer skärmfri skola och mobilfri skola och sånt. Så det är möjligt att den svenska debatten har varit lite mer teknisk på infrastrukturen och inte handlat om detta. Sen får man ju säga att de här algoritmerna är ju väldigt förslagna. Om Maria eller jag skäller och gapar på våra politiska motståndare, då gynnar algoritmerna konflikten. Mm. Om Maria istället gör en uppgörelse för skåningarnas vård tillsammans med Moderaterna, då flyger det inte alls för det är inte konflikt. Så att man kan ju säga att
ni som parti tjänar, precis som alla andra partier, ni tjänar lite på det och därför vill man inte röra systemet för mycket.
Nej, jag menar tvärtom. Jag menar, här måste de ta sitt ansvar. Jag menar, varför? Det är väl väldigt omänskligt att positiva lösningsfokuserade budskap ska hämmas utav någon sorts algoritm. Men när vi bråkar med varandra ska det blåsas upp. Det är ju, jag tycker det är väldigt skruvat. Men det handlar i slutändan om att det sitter någon där och tjänar pengar. Och de tjänar mer pengar på detta. Och det är det som styr.
Ska du säga någonting så får du gärna göra
det. Jag tänker att det är viktigt också som förälder att se detta. Och vara medveten om vad som försiggår. För jag blev ganska tagen när jag insåg att jag har inte koll på en bråkdel av alla dessa sidor som finns. Men i mitt uppdrag som politiker så har jag ju blivit mer och mer involverad i vilka plattformar som finns. Där unga tjejer tävlar med varandra om vem som väger minst och en massa andra osunda beteenden. Så, och där kanske inte föräldrarna har en aning om var de befinner sig.
Men vad har ni för förslag? Tycker ni att det här är någonting? Bör man lagstifta på ett eller annat sätt? Alltså, eller, eller har ni någon, tänker ni någon annan? Eller liksom?
Det är väl det sista steget, tänker jag, någonstans. Men framförallt upplysning och information. Inte bara till ungdomarna, utan till alla vuxna runt omkring. Och till gemene man.
Men jag tänker så här också. Det spelar ju roll också att de här mediebolagen, eller de här Facebook och Instagram, det är ju inte svenska bolag. Svårt att göra någonting åt det när de ligger i USA eller Kina. Alltså det är också en sak som man måste ha i åtanke, som jag ser det då liksom. Det är bara...
Ja, och där är väl en lösning också att man agerar gemensamt i EU och så. Och jag menar, om nu debatten har kommit lite längre i USA, jag tycker vi har väl alla anledning att följa den också. Vad funkar? Är lagstiftning rätt väg att gå? Kan man hitta frivilliga överenskommelser? Kan man ha snälla sociala plattformar för barn och, mm. och ha resten till vuxna? Alltså, här måste vi också örat mot marken och se så att vi inte går, så att vi lär oss av andra.
Okej, jag tror vi har diskuterat den här frågan vad vi ska nu. Så då har jag en sista fråga innan vi så att säga bjuder in publiken. Vad kan Lunds fontänhus och brukarorganisationerna vänta sig de närmaste 4 åren om Socialdemokraterna blir största parti i Lund efter valet?
Ja, nu ska jag börja där. Sen är ju regionen och det du jobbar med, Maria, är också en otroligt viktig partner till fontänhuset. Lunds kommun, vi har ju steppat upp. Vi har ju alltid varit en stöttare till fontänhuset, och vi har ju den här mandatperioden också ökat stödet. Vi är verkligen Lunds fontänhus största fan. Vi är inte bara det för att vi är snälla, utan vi är det för att detta funkar. Detta ger resultat. Och vi har ju haft en jättefin genomgång här innan vi började podden idag och verksamheten. Och jag som har varit med i Lund länge har ju sett hur verksamheten utvecklas. Det här var en verksamhet som redan på Kävlingevägen var bra från dagen ett. Men jag tror inte vi kunde drömma om då hur fantastiskt det utvecklas nu. Så att det man ska förvänta sig, din fråga, det är ett fortsatt stöd till fontänhuset. Det är att se till så att man får ett utökat stöd så verksamheten kan växa och att man kan fånga in ännu fler i den. För det som händer här, det är någonting som vi är väldigt stolta över att det finns i Lund.
Så utökat stöd, det låter bra. För vi behöver verkligen det, för att vi är faktiskt ett ganska underfinansierat fontänhus från kommuns sida liksom, jämfört med andra kommuner som har fontänhus. De har större bidrag från kommunen än vad de har, vi har liksom lite från företag.
Sen är ni också det fontänhus som är bäst att dra in pengar från andra. Så
ja,
att det hänger
det
ihop.
Ja, precis, vi gör det samtidigt. Vi har ju mer aktivitet än väldigt många andra fontänhus.
Så kan det vara.
Nej, men visst. När man räknar med ett ökat stöd med Socialdemokraterna, det är ett skarpt löfte.
Det är ett löfte.
Ja, och jag som är här för första gången och är otroligt imponerad över bredden och vidden av all er verksamhet. Jag har ju fått lite nya siffror nu som jag tar med mig tillbaka till Region Skåne. Och då handlar det ju dels om våran IOP, individuellt offentligt partnerskap. Men det handlar också om hur vi kan samarbeta bättre inom ramen för nätverket idéburen sektor. Och i vår facknämnd så har vi ett mycket nära och tätt samarbete med alla våra brukarorganisationer. Och tyvärr ser vi att de bidragen har minskat en del. Så det är också någonting rent konkret som jag kommer att ta med mig efter sommaren här.
Har ni varit här tidigare?
Inte jag.
Jag har varit här tidigare.
Länge sedan?
Jag kommer inte ihåg när det var sist. Men jag har varit några gånger. Nej, jag har varit där en gång därefter och jag har varit där innan också. Men motsvarande tour idag som idag med låtval och podd, det hade vi för 4 år sedan.
Okay. Jag minns det. Var du här då?
Ja.
Kommer inte ihåg.
Nu lägger vi på nästa låt och så släpper vi in publiken efter det. Lyssna på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Petters med Hole. Ja, här har vi fått in första frågan från publiken. Första publikfråga. I Botkyrka kommun så har de gängkriminella infiltrerat Socialdemokraterna och tagit makten i kommunen. Vad tänker Socialdemokraterna göra för att detta inte ska sprida sig i landet?
Jag vet inte om den beskrivningen är fullt korrekt, men oavsett så är det ju så här med föreningar. Partier är ju föreningar precis som vilken fotbollsförening eller så som helst. Och ni vet hur det fungerar i medlemsorganisationer. Om tillräckligt många tycker någonting, då är det det man gör. Det gör ju föreningslivet fantastiskt att man som medlem kan vara med och påverka. Det gör också föreningsformen verkligen känslig. En förening kan man infiltrera, en förening kan man påverka. Jag tror det här är väldigt viktigt att vi står upp för demokratiska principer oavsett om det är en fotbollsförening eller en politisk förening. Så att här måste man liksom hela tiden vara på sin vakt. Vilka är det man har att göra med och hur fungerar det? Det är väl egentligen mitt medskick. Jag kan säga att jag ser ingen som helst risk att detta skulle hända Socialdemokraterna i Lund eller Skåne.
Utan men har ni självförtroende då nog att kanske, nu kan jag inte ta, eftersom personen inte svarar för så får jag kanske föra. Men har ni självförtroende nog att känna att ja, men vi kan säkert engagera folk på ett sätt som gör att vi kan vara tydliga nog så att vi inte behöver, så att det inte finns några kryphål i vår ideologi som gör att extremister vill söka sig dit liksom?
Jag är utbildare för vårt parti och det första vi vill när vi träffar nya medlemmar, det är ju att ge dem en grundkunskap och kännedom om vad vårt parti faktiskt står för. Utbildningsinsatser är jätteviktigt och då är det ibland så att människor känner det var nog inte här jag hörde hemma. Men utbildning är också väldigt viktigt i en demokratisk organisation.
Och sen måste man ju använda alla människors kompetens som är medlemmar. Alltså ordförande för Socialdemokraterna i Lund heter Jörgen Nilsson. Han är Lunds förra polischef. Jag kan säga att han har ordning och reda på torpet. Så att man får ju utnyttja de kompetenserna som är i en förening. Och då kan det vara att ta en polis för högsta rådet.
Ja, absolut. Här har vi ytterligare en gäst. Vill du presentera dig?
Mats Johansson kallas för Malte. Det kommer kanske lite hårda ord från mig, men jag tycker det här med mobbing är en viktig sak. Från liten till gammal. Och jag hade önskat att LO ställer hårdare krav på sina fackliga, för att det här sätter djupa, djupa spår på människor. Från ung till gammal. Och jag hoppas att det här skärps mycket.
Jag kan bara svara att vi jobbar med stora utbildningsinsatser inom LO-förbunden och LO också. Och det handlar inte bara om mobbing, det handlar om värderingar, HBTQI-frågor, alltså alla möjliga frågor som rör dig i ditt arbetsliv och som människa helt enkelt. Så det har uppmärksammats, men den resan är ju inte färdig än på något sätt.
Vi har ytterligare en gäst. Vill du presentera dig?
Hej, jag heter Håkan och jag har lite erfarenhet från skolans värld som lärarassistent och även elevassistent. Och jag undrar om ni kommer satsa extra på det, alltså parallellt med lärare. För lärartäthet löser bara generella problem, men de här riktiga störningsmomenten. För lärarassistent kan ju jobba i olika klassrum där det uppstår ett problem. Och lösa dem direkt. Medan om man har fler lärare så är det mer generella saker. Så jag undrar om ni kommer satsa extra på lärarassistent.
Ja, men det gör vi. Man kanske, när man läser liksom lite snabbt vår kommunikation så låter det mer som att det bara handlar om lärare. Men det är inte det. Och det viktiga framförallt är att när vi ökar lärartätheten så ska vi inte göra på bekostnad av kurativ personal eller elevassistent. Utan man måste göra både och. Där visar ju alla erfarenheten att när vi har en skola så där det finns flera olika kompetenser, då kan ju läraren bättre koncentrera sig på sin uppgift om man får stöd och hjälp med annat. Så lärarassistenterna är ju verkligen här för att stanna i Lunds skola, och man måste satsa på den personalgruppen också, precis som man måste göra med kurativ personal. Så att det är både och, inte antingen eller.
Ja, då har vi ytterligare en gäst, kan få vår sista för. Eller nej, vi har någon till sen. Men vi har fler kvar, men här kommer nästa. Vill du presentera dig?
Kristin heter jag. Min fråga som jag gillar att ställa till politiker. Hur har det blivit bättre för mig sedan apoteken privatiserades? Kan ni förklara det för mig?
Det känns inte som att det har blivit bättre för någon. Vi var ju inte för det direkt. Det är ju någon annan som har beslutat om det.
Men försök läka politik som var för privatisering. Vad skulle du säga då om du skulle brainstorma läka Jämsundgatan eller någonting?
Alltså, jag tycker det är jättebekymmersamt när det inte ens finns läkemedel hemma på apoteken emellanåt. Ja. Och de höga kostnaderna som är nu, yes, naturligtvis.
Vi var, jag var med min yngsta dotter på badhuset i Staffanstorp för några år sedan. För något år sedan. Och då man går på den här, jag vet inte vad gatan heter, mitt i centrala stad. Då ligger alltså två privata apotek vägg i vägg. Mm. Alltså på vilket sätt blev det bättre för Staffanstorp att de vägg i vägg? Medan mindre orter och en del stadsdelar runt om i Sverige har inte längre apotek. Nej. Utan apoteken lägger sig idag där man tjänar mest pengar, inte där de behövs mest. Så det där är, jag tycker det är väldigt konstigt. Alltså apoteken måste ju knytas mycket närmare själva kärnuppdragen som ni gör i regionen med sjukvården. Så den där reformen har ju inte visat sig vara bra. Och att man kan köpa glass på apoteken nu, ja det kan väl vara kul, men det vore väl bättre att de finns där för de behöver vara.
Eller smink.
Ja, ja just det. Mm.
Ja. Ja, det var min fråga och jag fick ett bra svar för en gångs skull. Tack.
Tack.
Då har vi ytterligare en gäst här. Vår självaste verksamhetschef.
Ja, hej. Jag hörde på P1 häromdagen så var det någon sån ekonomisk specialist som då uttalade sig lite om Sveriges ekonomi och hur det har blivit för olika grupper. Och då nämnde de att för till exempel hushåll där man är två arbetande så har det ofta blivit lite bättre ekonomi och ja, men med matmomsen som har sänkts och med sänkta skatter och så. Men däremot så nämnde de att för personer som lever och har bidrag och sjukersättning och så har de det har liksom inte följt med i den ekonomiska utvecklingen så att säga. Som vatt. Ja. Jag undrar helt enkelt, hur ser ni på det? Alltså det här att just att det kan bli en skillnad mellan personer som är etablerade inom arbetslivet och där man kanske är två försörjare i familjen och så vidare mot familjer där det inte ser ut så eller privata hushåll där det inte ser ut så. Alltså kan man, hur tänker ni kring den utvecklingen framåt? Vad har ni för tankar kring det?
Alltså när vi pratar om ökade klyftor så är det ju precis det här. Och jag som politiker med psykiatrin som arbetsfält ser ju det här väldigt tydligt. Det handlar just om människor som kanske inte ens har råd att hämta ut sina mediciner för att det blir en sån stor summa på en gång. Eller så är det hjälpmedel som nu avgiftsbeläggs eller dras in. Alltså vissa människor drabbas om och om igen. Och det är fruktansvärt orättvist. Och vi har varit emot varenda sånt här beslut och vi vill inte se de klyftorna.
Nej, jag tycker man som socialdemokrat tycker jag på nationell nivå man kan vara lite självkritisk. Alltså när vi har styrt de senaste 10-15 åren har vi inte varit tillräckligt bra på att minska klyftorna. Men den nuvarande regeringen gör ju allt den kan för att öka klyftorna. Tänk nu för några veckor sedan, Socialdemokraterna sa nu ska vi öka barnbidraget som kommer alla till del. Då kontra Moderaterna säger nej, vi ska vara barnavdrag. Det vill säga de som jobbar ska få betala mindre skatt än de barn. Och då ökar du en klyfta, för har du inte jobb och egen försörjning kommer ju inte pengarna till del. Och att bidrag har blivit självsord, jag tycker det är väldigt konstigt att vi har en omfördelning i samhället. Det är ju rätt så självklart. Så att, och där tycker jag, där är jag väldigt nöjd med tonaliteten på vår parti den här mandatperioden. Så här, vi ska verkligen bekämpa klyftorna. Och det tänker vi göra tillsammans med dem. Men nuvarande regering har ju faktiskt aktivt ökat klyftorna. Så att jag menar, det är, jag tycker faktiskt att det är natt och dag.
Mm. Okej.
Okay. Ja, är vi, vad säger vi? Är vi färdiga för den här gången? Det är ingen mer som har någon fråga. Ja, det var någon fråga. Varför ingår inte melatonin i högkostnadsskyddet? Det gjorde det för några år sedan. Om i alla fall om man var psykiatrisk. Vad är det? Är det en nedskärning som har bedrivits på senare år kanske?
Nej, det här är en ganska komplicerad historia. Vi har ju någonting som heter Tandvårds- och läkemedelsverket som tar fram vilka läkemedel som ska subventioneras helt enkelt och ingå i våra paket. Sen finns det ett antal läkemedel som ligger utanför det. Men många gånger handlar det också om att man kan säga att staten gör en upphandling för en period av vissa läkemedel. Mm. Och när de löper ut så faller medicinerna ifrån.
Okej. Okay. Oh. Lite konstgjord andning eller så. Ja. Eller om jag nu föredrar för metafor.
Okej, men vi måste avsluta här nu och vi kommer tillbaka om en vecka eller på tisdag.
Redan på tisdag, ja, det är Sverigedemokraterna då.
Ja, och vi tackar vår publik som har varit framme och vi tackar våra gäster. Maria Wharton-Tjärnskog.
Och så tackar vi oss, så vi Per-Åke, Roger och jag, Olof. Och så tackar vi Per och Emil och Tina som har sysslat med tekniken. Ja, nu lägger vi på den sista låten för den här eftermiddagen, så ses vi nästa vecka. Hej! Come on, come on. I see no changes. Wake up in the morning and I-